du lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Du ska strax få lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext. Men först vill jag informera om våra arrangemang i februari. 21-22 februari blir årets bibelkonferens och då uppmärksammar vi att det i år är 1700 år sedan kyrkomötet i Nicaea och den nicenska trosbekännelsen. En av gästföreläsarna är Carl Beckwith från USA och han finns med på en minikurs 24 och 25 februari, The Holy Trinity Today, om teologiska och pastorala implikationer av treenighetsläran och frågeställningar. Och det är vår, vilket betyder att vi också försöker nå ut med information om de teologiska programmen som startar upp på nytt till hösten. Gå in på vår hemsida www.ffg.se både för februariarrangemangen och teologiska studier i höst. Men nu Daniel Johansson.
Andra årgångens evangelium för Septuagesima är Lukas 17, 7-10. Den här texten hämtas från ett kortare avsnitt med undervisning i Lukas 17, 1-10. Som är instucket mellan liknelsen om den rike mannen och Lazarus och Jesu helande av 10 spetälska. 4 teman behandlas i de här 10 verserna. Först i vers 1-2 handlar det om förförelser, sedan om förlåtelse i 3-4, tro i 5-6 och till sist tjänst i 7-10 våra verser. Den här liknelsen förekommer bara i Lukas evangeliet. Notera att det finns ett nära samband mellan denna liknelse och den om tjänarna som väntar på sin herre i Lukas 12:35-38. Följande bör noteras när man översätter texten. Vers 7 och 8 är en enda lång mening som innehåller 2 frågor. Den inleds på samma sätt som flera andra liknelser i Lukas, till exempel liknelsen om det återfunna fåret i kapitel 15. Nämligen med formuleringen tis de ex hymon, vem av er? De andra liknelserna som inleds på samma sätt har jag listat i en handout under fliken predikoverkstan på vår hemsida. Auristparticipet par elthon bestäms av det direkt efterföljande imperativet anna pesse. Det översätts därför som imperativ kom. Verbet det här handlar om, par erchomai, betyder normalt gå förbi, men här och på några andra ställen i Lukas, till exempel i 12:37, så måste betydelsen vara komma, komma till. Oshi i vers 8 är en fråga som förväntar, eller inleder en fråga som förväntar ett jakande svar, medan me echei som inleder vers 9 förväntar ett nekande svar. Me echei charin to dolo betyder ordagrant inte har han nåd åt slaven. De flesta moderna översättningar tar charis, som ju betyder nåd, i betydelsen tack när det står tillsammans med verbet echo, alltså ha tack. Den betydelsen finns i till exempel första Timoteusbrevet 1:12 och andra Timoteusbrevet 1:3. Men hos Lukas har charis mer med erkännande, favör och lön att göra. Se till exempel på formuleringen i Lukas 6:32. Så frågan tog det handla om mycket mer än bara ett tack. Frågan är om tjänarens herre står i skuld till honom därför att han har utfört sina uppgifter. Man skulle med fördel kunna översätta, inte står väl han i skuld till tjänaren därför att denne gjorde det som han var befalld. Till sist i den här språkliga delen av genomgången en kommentar till adjektivet achreios. Bibel 2000 översätter med odugliga, folkbibeln utan uppgifter. Det här adjektivet achreios har 2 nyanser. Dels oanvändbar, vilket skulle avse tjänarnas funktion. Dels oduglig, vilket skulle syfta på tjänarna själva. Ordet härleds från achreios, alltså att man är utan behov. Vi är tjänare utan behov. Men vad betyder det? Ja, ser vi på äldre och nyare översättningar från liknelsens bakgrundskultur, det vill säga Mellanöstern, så kan vi få en hjälp. De förstår vers 10 på följande sätt. Vi är tjänare som ingen är skyldig något, ty vi har bara gjort vad vi var skyldiga att göra. Liknelsen och dess tillämpning faller naturligt i tre delar som också är tre frågor. Vers 7 ställer frågan om man kan tänka sig att en tjänare blir bjuden till bords efter att han gjort sitt arbete ute på fälten. Den andra delen, vers 8, frågar om man inte snarare kommer att få tjäna vid bordet innan han själv får äta. Och den tredje delen, verserna 9 och 10, ställer frågan om tjänaren förtjänar någon särskild belöning för att han har gjort det han är ålagd. I Lukas 12:35-38 berättar Jesus en liknelse om en tjänare som ska vara beredd på sin herres återkomst. Den slutar med att Herren betjänar sina tjänare när han kommer tillbaka. I ljuset av den liknelsen i kapitel 12 så kan ju den här liknelsen i kapitel 17 tyckas kärlekslös. Eller den kan tyckas så när vi läser den med våra moderna förväntningar. För Jesu första åhörare beskriver den här senare liknelsen i kapitel 17 normaltillståndet. Den liknelse som har ett helt oväntat slut är liknelsen i kapitel 12. Att en herre skulle tjäna sina tjänare eller slavar, det var helt otänkbart. Det är för övrigt också i ljuset av denna förväntan vi ska läsa ställen som Johannes 13, 3-5 om fotatvagningen och Kristushymnen i Filipperbrevet 2. Undervisningen i kapitel 17s inledning i verserna 1-10 är riktad till lärjungarna. Det framgår av vers 1 och vers 5. Jesus tycks här, när han berättar liknelsen, förutsätta att åtminstone några av lärjungarna själva hade tjänare. För han ställer ju frågan, vem av er? Åtminstone Zebedeesönerna Jakob och Johannes kom från en sådan familj. Men det är väl inte otroligt att det var fler av lärjungarna. Man behövde vid den här tiden inte tillhöra överklassen för att man skulle ha tjänare. Liknelsens herre tycks för övrigt inte heller vara särskilt rik, då det är en och samma herre som arbetar ute på marken och hemma vid borden. Arbetaren i liknelsen kallas för doulos, slav eller tjänare. När vi läser texter från antiken som talar om slava så bör vi iaktta viss försiktighet så att vi inte automatiskt läser in erfarenheter från slaveri i modernare tid. Under antiken kunde slava ha ett betydligt bättre liv än fria män. En god herre kunde ge sin slav trygghet, mening och ett sammanhang. Det betyder dock inte att alla slavar hade det så. Det var slavar som hade fruktansvärda omständigheter. Vi bör också notera att den måltid som avses med verbet deipneo ägde rum runt klockan 15 på eftermiddagen. Tjänaren har alltså inte varit ute hela dagen i vår mening. Och kommer hem sent på kvällen när det redan har blivit mörkt när han också ska laga middag. Liknelsen framställer hur den Guds nåd är, men gör det på ett negativt sätt. Den tjänare som är aldrig så trogen och noggrann vet att Gud inte är skyldig honom något. Han gör sin plikt och skaffar sig inga meriter därigenom. Vi kan därför sammanfatta innehållet i följande tre punkter. Först. Den troende människan är en Guds slav eller tjänare som förväntas lyda och vara trogen i sin roll. För det andra, att nåden eller frälsningen är en gåva, inte en belöning för utförd tjänst. Och för det tredje, arbetar Guds tjänare för att uppfylla sin plikt, inte för att därigenom ha anspråk att göra på Gud eller erhålla belöning.